Jag kommer idag att prata om varför kulter sprids speciellt lätt på TikTok. Och så kommer jag berätta varför TikTok är den perfekta platsen för hjärntvättning. Jag vet inte om ni har noterat, men det har varit lite hett på sistone. Inte bara i Indien, men också här i Norden. Och det här kanske kan få en att vilja resa till lite svalare länder. Eller hur, Peter?
Ja, just det. Den här trenden med att folk flyr från skogsbränder och steket väder i södra delen av Europa för att turister här i Norden med kallare klimat har fått ett namn. Det heter Coolcations. Vad tror ni? Kommer Finlands usla sommarväder att rädda turismen? Jag har i alla fall tittat lite grann på olika resetrender inför sommarsemestern.
Kia, jag vet att du kommer att kanske ha ett lite liknande tema, för du funderar på mänskligheten och hur den ska kunna överleva.
Ja, eller inte vet jag egentligen om jag bryr mig så mycket om mänskligheten överlever. Jag måste säga att det är vårt fel att det är så varmt som det är. Men det där, om man vill ha riktigt kallt så kan man åka till Svalbard och hoppa in i permafrosten. Jag kommer att prata om fröbanken på Svalbard. Där sparar vi nämligen världens viktigaste fröer. Och varför är de så viktiga? Jo, för att om det kommer en översvämning eller jordbävning, det blir krig, det är ju en krig. Men liksom whatever som händer, så finns där mänsklighetens hopp i form av en fröbank. Och jag ska prata mer om det här, men jag funderar faktiskt på att funkar det här verkligen?
TikTok är platsen där vi alla lätt kan bli sektmedlemmar eller medlemmar av en kult. Det här är min tes. I dagens läge så använder 1 miljard människor TikTok. Alltså flera miljarder har nog laddat ner den sen den kom, men aktiva användare just nu, 1 miljard.
Det är så mycket.
Det är alltid svårt när man säger siffror att förstå vad det innebär, men alltså 1000 miljoner.
Det är så sjukt mycket.
Och för att jämföra så TikTok är inte alls störst. Facebook har 2,8 miljarder.
Så det är nästan 3 miljarder. Det finns lite på 8 miljarder människor i världen. Så det är ganska stor del. Man har, Mark Zuckerberg har ganska stor makt. Det här pratade vi om i förra avsnittet. Att han är alltså den farligaste diktatorn just nu.
YouTube har 2,2 miljarder. WhatsApp har 2 miljarder. Instagram har 1,2 miljarder. Och TikTok har alltså 1 miljard. Så den är inte störst, men det är en av dem som har växt snabbast. Och faktiskt har en av de kanske mest välutvecklade algoritmerna. Och sen att det här scrollande på TikTok är specifikt på det sättet, det tar aldrig slut. Flödet tar aldrig slut, varken horisontellt eller vertikalt. Så du fortsätter i en evighet, det bara fortsätter och fortsätter. Det finns inget stopp. Och sen det som är specifikt för TikTok är att majoriteten av användarna är unga, mellan 10 och 19 år. Men 40-plus-segmentet växer hela tiden. 30% eller lite över av oss 40-plus finns där på TikTok. Och man ser ju ganska ofta, det finns åtminstone många memes kring det här, och så minns jag en sång från början av 2000-talet där man säger att internet är gjort för porr, men social media är gjort för kulter. Och det är så att internet på något sätt, det simulerar ju verkligheten. Medan social media simulerar vänskap och gemenskap. Och därför är det som gjort för kulter. Jag hörde det här i första gången i en podd som heter Conspirituality. Och jag rekommenderar Conspirituality. Ni hör konspirationsteorier och spiritualitet och så en kombo av det. Och de har också ett nytt avsnitt om TikTok-kulten 7M. Och jag tittar på den här dokumentären Dancing for the Devil som kommer ut för några dagar sedan, som handlar om en TikTok-kult. Och helt kort så är det unga influencers som blir raggade av ett managementbolag och får hjälp med att nå ut på TikTok och bli större. Och mycket väl så, men bakom det här managementbolaget så finns en kyrka med en minst sagt krävande pastor, om man säger det vänligt. Och nu är det många som menar att det är en kult. Och man kan säga att helt konkret så de här TikTokarna, så de blir förslavade och dansar från morgon till kväll på TikTok tills fötterna blöder för den här pastorn för att komma till himlen. Har ni sett den här, någon del av den här? Det är en dokumentärserie i 3 delar.
Jag har sett den, ja.
Jag har inte sett det, men det låter ju väldigt jobbigt.
Ja, men jag tycker så att där är väl mycket också som handlar om det där med att de där, alltså de är ju dansare. Jag har sett de två första delarna. Det handlar ju om de där syskonen. Och de är ju sådana som verkligen vill alltså bli jättestora. Alltså de är ju dance influencers, eller inte vad man kallar dem.
Jo, det var därför jag ville ta upp det här med en miljard. För att ibland så kan speciellt äldre personer kanske säga att men det där är nu bara på TikTok. Men det finns inte riktigt mer än något som är bara på TikTok. För att allt flödar ut därifrån. Jag säger inte att allt föds just på TikTok, men där sprids. Och det som är så speciellt just med TikTok är att det sprids så jättesnabbt. Jag vet inte hur mycket vi ska gå in om den här, prata om den här kulten desto mera. Men det är ju speciellt, alltså ni minns ju att TikTok var ju från början, det ägt av Dancebite, eller det hette väl Dancebite från början, och Musical.ly. Så det började som en dance- och sång-app faktiskt. Så det är ju inte så konstigt då att de här influencerna som man raggar dit är ofta proffsdansare. Och den där pastorn, jag vet inte, det här är en ganska typisk kulthistoria, men att det låter ju på något sätt så groteskt och delikat med en TikTok-kult. Jag har nu snöjat in mig på den här kulten så till den vida grad att jag nästan själv är med i den. Men jag tänkte ännu prata vidare, bara liksom mer allmänt.
Får jag säga en sak om den här, det ska jag tycka var så fascinerande med den där dokumentären. Men just det som vi pratade om, alltså att de verkligen är där på. Alltså de är, deras liv för sig går online. De har säkert ett annat liv också, men det är inte det som är viktigt. Utan det här viktiga livet är det som är där i egentligen i metaverse. Så som Mark Zuckerberg ville ha det. Så när man ser de här systrarna, det är två systrar. Och det där allting som händer, också hur liksom händelseförloppet utspelas i dokumentären. Så allting handlar ju, alltså hela deras liv utvecklas på sociala medier, det vill säga också när de försöker ta tillbaka henne, så är det hela tiden så att de föräldrarna och syrran livestreamar för att få tag på henne, och de vet att hon finns för att hon har så mycket följare, och det kommer hela tiden nya videon, och sen när hon äntligen, Miranda går, hon som är alltså, det är hon som så att säga blir kidnappad då.
Ja, som går med i sekten. Ja.
Så sen när hon äntligen går med på att träffa dem, så livestreamar hon det. Alltså, så du vet, som alltså det är ganska fascinerande samtidigt. Alltså nu är jag har ingenting med det här att göra. Jag känner ingen som skulle vara en så här stor TikTok-kärna. Alltså för mig var det bara så där wow! Alltså, man kan verkligen inte skilja på att vad är skådespel och vad är verklighet? Vad gör, vad är egentligen de här föräldrarnas... Alltså man blir ju faktiskt att fundera så här, varför händer allting på nätet? Varför går de inte till polisen? Varför gör de inte i verkliga livet? Utan allting händer i ett digitalt universum.
Jag tänker så här, TikTok är som gjort för kulter. Och speciellt för hjärntvättning. För när man scrollar på TikTok så är man ju ute efter på något sätt efter dopamin. Jag tänker att man scrollar väl oftast när det riktiga livet inte riktigt ger det man skulle behöva. Eller, Kia och Peter, i vilka situationer så märker ni att ni tar upp telefonen och börjar scrolla?
Alltså jag har varit en extreme TikToker. Det måste jag ju säga. Jag har slutat titta på film, slutat läsa böcker och så vidare. Bara TikTok 5 timmar nonstop, och det är alltid snuttar på 10 sekunder. Jag tror jag kan gå igenom tusentals videosnuttar varje dag. Men det som är intressant med TikTok, det är att de här dansande människorna som ni pratar om, de har aldrig dykt upp i mitt flöde. TikTok har liksom helt, vad heter det, catering, eller gjort en kurator grej åt mig, för den har liksom förstått algoritmen, har förstått att jag är inte intresserad av den här typen av dansande ungdomar, så att jag ser det inte. Och jag kan tänka mig att själva den grejen är också en sån här faktor som förstärker kulten, för man ser ju bara det som TikTok tror att man vill se, och ju mer man tittar på det, desto mer så föds man eller göds man med just det här innehållet. Och det är så smart också, för jag märker att TikTok testar, har jag sett på en grej, de mäter efter olika faktorer, hur länge man har sett på videon, har man sett den till slutet, ser man om den en gång till, om man ser om den en gång till så får det extremt höga algoritmbetyg, och så föds man liknande. Har jag sett någonting random som jag inte brukar titta på, någon afrikan som har byggt en egen Ferrari av pappkartong, för att det var en märklig sak.
Vad är det för
något? Exempel, det finns sådana videor. Och då får jag ytterligare 5-6 liknande sådana pappkartongbilar som har byggts. Och så fort jag liksom, vid 50 gånger jag tar bort dem snabbt, då byter TikTok direkt till någonting helt annat. Så att jag kan verkligen tänka mig att är man inne i en kult och får sin vad heter det, verklighetsbild bekräftad gång på gång, så ja, sugs man in i det. Och jag tror också det här med dopamin är någonting man kanske är känslig för. Man har någon form av diagnos mer än normala människor.
Min tes är det att jag går och tittar på social media när jag behöver något, när det riktiga livet inte ger mig tillräckligt mycket. Alltså jag är uttråkad, jag har ett tomt hål i mitt hjärta som behöver fyllas. Och då
tar jag upp telefonen. Okay.
Tänk till exempel det här. I varje timmen, du får inte sömn. Du liksom, dopamin är extremt låg för alla människor. Och du sitter och tänker på att vad är fel och vad är dåligt och har ångest. Och så öppnar du TikTok och så kommer det exakt kuraterat material exakt för dig, så att du känner dig sedd, du känner dig bekräftad, och sen är du antagligen mellan 10 och 19 år och då är din hjärna kanske inte riktigt helt fullt utvecklad, och då blir det ganska viktigt det vad du ser, att det kan bli ganska sådär som sanningar det som du får, efter att du får om och om igen samma saker hela tiden. Martin Gary har i en bok som heter The Revolt of the Public från 2018 en jättefin metafor som går ungefär så här, och det är att under en lång tid så hade vi masskultur med vi som pratar västerlande, vi rika människor, vi hade en masskultur och vi tittade alla i samma spegel, den här metaforen. Vi såg på samma filmer, samma tv-program, vi lyssnade på våra regeringar och vi läste samma tidningar och vi hade samma kändisar. Men så kom internet och då sprack den här spegeln i en miljard olika delar. Och vi kan själva välja vilka speglar vi tittar i och vilka berättelser vi vill tro på. Just på social media och TikTok så sprids de här små spegelskärvorna extra lätt just på grund av TikToks algoritmer. Och du kan själv välja vilken bit av spegeln du vill förföras av. Och jag får börja tänka på Narcissus. Och hur han liksom satt och tittade, speglade sig i vattnet och så förälskade han sig i bilden av sig själv. Men han hade inte en sån här fet plånbok. Han hade inte ens en plånbok. Och den här vattenspegeln, det var inte ute efter att sälja något heller åt honom. Men social media är ute efter att sälja. För att via social media så får du också reda på att du är sönder. Och att det är något som måste fixas. Och jag tänker så att i dagens läge, när jag är som Narcissus och förälskar mig i den här skärvorna, så töms mitt bankkonto medan jag köper de här olika sanningarna på social media.
Jag tänker de där Wilkinson, heter de så, de där flickorna som dansar.
Ja.
Där var det, okej, det var ju synd att hon den där som får med i den där sekten, alltså i 7M, hon blev ju av med sina pengar. För allt som de fick in så tog ju den där pastorn. Men jag tänker den där andra syrran, där var väl en sån där, ändå tanke på att det där skulle vara hennes jobb. Att de skulle få sin inkomst, tänker jag den vägen.
De fick jättebra inkomst via TikTok-reklamintäkter och sånt här. Och sen i USA är det ganska, eller där är det ganska vanligt att man betalar tionde till kyrkan. Så det går ganska naturligt. Men nu var det också det att de betalar tionde till kyrkan, sen tionde också till själva pastorn.
Han hittar på en massa sådana.
Ja, och tionde till managementet och tionde hittar dit. Mm. Och sen att min tes var att TikTok och de här kulterna, att de har mycket gemensamma saker. Att man skapar en gemenskap och man isoleras också från sin ursprungsfamilj. Och när du sitter 5 timmar och scrollar på TikTok, så jag vet inte, är det du som isolerar dig?
Nej, jag kanske överdriver lite. Men jag måste också erkänna att jag tappade min telefon i backen och på den nya telefonen har jag inte TikTok. Jag har liksom inte saknat det, om jag ska vara ärlig.
Alltså, men det är så det funkar, va? Vad om du inte skulle ta den, Peter, nu? Hur tänker du där?
Men jag tror att Peter, du ser väl det också, det är lite som ett jobb?
Jo, men jag får mycket uppslag till krönikor och till poddar och allt möjligt och saker att skriva om och så vidare. Och jag får ofta, TikTok kan vara väldigt blixtsnabb med någonting nytt som har kommit, någon ny nyhet eller någonting sånt som sen har blivit ett fenomen och så. Då snappar jag upp det. Jag liksom dammsuger TikTok på ett sätt. Man kan ju tillägga, förutom det här med sekter, så finns det ju också den här politiska karusellen som du inte har varit inne på, där USA nu vill förbjuda TikTok därför de har blivit för populära. Och där finns det ju olika konspirationsgrejer som också kommer i mitt flöde då, att det är amerikaner som säger så här, är väldigt besvikna på sin egen regering och säger att TikTok har, för första gången har vi ett sätt med en slags platt hierarki att kunna prata med varandra. För det är många som berättar om sin situation. Jag har personer i Kanada som berättar hur dyrt det är att leva, och så berättar de hur så mycket kostar saker i butiken. Jag har andra ställen, amerikaner, som berättar om hur det är just där de jobbar inom läraryrket, de har jätteproblem med sina elever, eller de jobbar flera olika jobb och gråter för de får inte ihop livet och verklighet. Och det är den här typen av bilder och livsöden som inte sprids i officiella kanaler i USA. Så att det är många som ser det som ett sätt att förtrycka den här demokratiska sättet att kommunicera när nu kongressen och Biden vill tvinga TikTok att sälja till amerikaner så att de kan få kontroll över det hela. Vilket är också helt paradoxalt. Ni sa att Facebook har så många, oändligt mycket, eller tre gånger fler användare, men det är ingen som pratar om att begränsa Facebook.
Alltså det är ju nog galet att han vill. Ja, alltså jag tycker det är så paradoxalt att USA är sådär. Ni måste säga
det hyckleriet är helt, det är helt uppenbart, och det är uppenbart även för amerikanerna och de som tycker om att använda TikTok.
Svalbards globala frövalv i Longyearbyen fungerar som ett slags gigantiskt bankfack för den genetiska mångfalden. Och bakom ståldörrar 130 meter rakt in i berget och rakt in liksom i permafrosten förvaras 1,2 miljoner fröprover från över 6 000 olika arter från hela världen. Här finns säkerhetskopiornas säkerhetskopior. Och för att komma hit ner, in i fjället, in i permafrosten, så måste man passera genom fyra låsta dörrar, och ingen person på denna jord har alla fyra nycklar för att alltså göra det så svårt som möjligt att komma dit. Det där, har ni hört om frövalvet på Svalbard?
Jo, ja, självklart. Men jag tänker också, var det inte någonting med att själva frövalvet också, men du kanske kommer in på det, nu hotas av klimatförändringarna.
Ja, för jag funderar ju faktiskt på om det här överhuvudtaget funkar med att vi har den här säkerhetskopiernas säkerhetskopia.
Ja, jag tänkte också, var det inte här ett tag som det översvämmades, det här frövalvet?
Inte riktigt så.
2017. Något helt hemskt, något katastrof. För då hörde jag första gången om det, att okej.
Okay. Ja, det där var vår räddning och nu gick det så här. Ja. Men alltså, jag måste säga att det är ju nu mänskligheten själv som håller på att förstöra sig själva. Så att jag menar, om vi inte lyckas ha det där frövalvet på Svalbard, så kanske det är inte så farligt då, om vi går under. Ser ni att jag säger allt det här med ett stort leende i mitt ansikte, men det är faktiskt också ganska sorglig sanning. Men i klartext nu, frövalvet på Svalbard är ett sätt att säkra världens livsmedelsförsörjning i händelse av sjukdomar, krig, naturkatastrofer. Det här är hela världens backup-plan. Det är klart att det finns, alltså alla nationer har, eller inte har alla nationer, men det finns ju alltså genbanker på olika ställen i världen. Men sen är Svalbard är liksom, det där är sen kopior på alla genbankers frön. Så att det är liksom den där sista backup-kopian som finns. Och därför är ju också Svalbard en välsignelse. Och det här är alltså för att skydda och värna den biologiska mångfalden och hindra fler sorter från utrotning, så har då land efter land valt att upprätta sådana nationella frölager hemma i sitt eget land, är det oftast. Och det fungerar då som sådana här genbanker där man sparar fröer från landens, alltså olika länders, de viktigaste grödor. Och det här vet ni ju säkert att nästan allt vi äter börjar ju med ett frö. Och när det här frö är kraftigt nedfryst så kan det bevaras superlänge. Det här betyder att en vetesort, om du fryser ner den idag, så kan den kan gro om 100 år. Och det här är ju otroligt liksom. Tänk vad naturen kan, och därför sparar vi dem inne i fjäll, liksom utanför Longyearbyen, 130 meter rakt in, därför att vi vill. Jag tror att mänskligheten skulle vilja överleva. Det var bara det att vi inte riktigt nu sköter oss. Vilken gröda tror ni att det finns allra mest frökopior av där inne i frövalvet?
Man kan vara vete, ris.
Ris är rätt svar. På andra plats kommer vete. Och på tredje plats kommer korn. Har du varit där, Peter? Du verkar så kunnig.
Jag skulle precis säga majs. Som också. Men jag visst. Ja. Nej, jag har inte varit. Vem fan har varit på Svalbard?
Alltså vet du, jag är dit på det, man säkert inte heller åka. Men när jag har gjort den här researchen, så jag hittade också en sida där det stod så här ska man göra om man vill besöka frövalvet. Och jag blev så intresserad att ni vet var ni hittar mig sen när ingen hittar mig, men då är jag inne i frövalvet. Från Finland finns det frökopior på till exempel råg och timotej. Och det tycker jag också är nice. Om man vill ha ett rågbröd sen när kollapsen har skett, så ska man till Svalbard. I de här frönas arvsmassa så hittar man berättelser om hur människor har levt och odlat under, alltså inte bara hundratals år, utan tusentals år. Och i det här valvet finns liksom lantsorter som har odlat så kallt, men sen liksom har de trängts ut av mer kommersiella växtsorter som då gett bättre skördar. Och här finns också sädessorter som har bevarats av generationer egentligen bara för den goda smaken skulle. Eller man har varit sådär att det här frö ska du ha för det har så bra bakegenskaper. Då sätter man in det i frövalvet. Och den här Svalbards globala frövalv, det erbjuder gratis förvaring av frökopierna. Det är ju Norge som äger Svalbard, så att ni vet, de har ju mycket pengar. Så de är sådär, det här är gratis, vi vill bara att mänskligheten ska överleva. Och man förvarar de här fröna i sådana blackboxar, med blackbox-villkor. Det här betyder att det bara är den institution som har lagt in fröna som kan ta ut dem. Alltså ägarskapet i de här fröna kan aldrig förändras. Men Nordiskt genresurscenter, Nordgen, det är alltså där som de nordiska länderna har sin gemensamma genbank. Och vårt uppdrag är att bevara och främja ett sånt hållbart användande av den mångfald av husdjur, skog och växter som är viktiga för nordiska lantbruket. Jag blev så glad när jag tänkte att tänk om man går in i frövalvet där en kossa. Det är det ju inte alltså, men vi kan alltså bevara förstås spermier av en hund som vi tycker att är viktig och som behövs för att så. Ja, men det skulle vara en idé bakom. Men en kopia på 95 olika nordiska och färöiska potatisar finns till exempel i den lilla kommunen Tyrnävä utanför Uleåborg. Originalinsamlingen med potatisar finns i Alnarp i södra Sverige. Och det är alltså där också som det liksom orten för det här Nordens egen insamlade genbank. De förvaras i rum med hundratals olika frysar. Man säger alltså att det här är Nordens viktigaste rum. Men det finns alltså drygt 1700 frölager i världen. Och det där, när ni förstår säkert varför man har valt Svalbard som den här säkerhetskopiernas som världens backupplan. Varför är det liksom inte Aleppo? Därför att i Aleppo är det krig.
Mm, och sen så, men jag tänkte det är kallt, men där är ju faktiskt inte så kallt. De här fröna måste söka jättemycket kallare.
Nå, alltså när det var, då när man var sådär, åh, nu gör vi det här, så fattar man ju inte att vi skulle så här snabbt göra det så varmt i världen. Så, eller att vi ska ha påskynda klimatförändringar så snabbt som möjligt. Alltså vi borde nästan få pris i hur bra vi är på att få det att gå åt helvete jättesnabbt. Men alltså det finns då 1700 frölagar, någonting som hänt i världen. Och det där, de allra flesta är ju sårbara. Att genom åren har genbanker i Afghanistan, Irak, Burundi förstört sig genom krig eller så Haiti till exempel hade ett frölager, men att Haiti hade då en kraftig jordbävning 2010, det förstördes hela frölagret och idag grillar de säkert barbecue de där fröna på sin grill. Men i takt med att klimatförändringarna minskar mängden odlingsbar mark i världen, eller liksom extremt torka i till exempel Kenya, så där har massor med bönder tvingats överge marker som har brukats i generationer. Och i Egypten så har faktiskt den här bördiga jordbruksmarken hot, eller man, alltså det är stigande havsvatten. Ni vet ju, alltså havsvattennivån stiger. Och det betyder ju att alla de här ställena, där kan du inte mera odla och du kan sannoliken inte ha något frövalv där. Där du på något sätt liksom försöker ha en backupplan för ditt land. Man tänkte då 2008 att nu skapar vi den här globala fröbanken. Och just på Svalbard, därför att där, man tänker att det kanske inte heller är så mycket krig och naturkatastrofer där. Mm. Men den var ju inte sen riktigt så. Kort, Svalbard. Norsk ögrupp sa jag ju redan. Vet ni hur mycket människor det bor där?
2.
Nej, det bor lite fler. Vad tror Peter?
3000.
Gud vad du var nära. 2600. Man får typ inte så här föda på Svalbard. De har liksom inte sån utrustning. Man är du gravid så måste du lämna stället innan du ska föda. Svalbard ligger liksom så pass isolerat att man var sådär, jo, det här blir jättebra, hit kommer ingen krig. 1000 kilometer norr om polcirkeln, här bor flera isbjörnare, människor. Man får bara öppna det där valvet ett par gånger per år och det här allt är liksom superstrikta rutiner. Det är alltså byggt det här, nu pratar jag ju alltså om just frövalvet på Svalbard. Det är byggt för att klara krig, sjukdomar, klimatförändringar, naturkatastrofer. Man till och med byggde det att det skulle kunna stå emot en atombomb. Men det där, ni vet när människan ska göra något så det blir aldrig perfekt. Så att man hade ju inte räknat med att det går jättesnabbt på något sätt att den här klimatförändringarna når förstås snabbare uppe i Antarktis och Arktis än det når liksom. Oss vanliga på vanlig, eller nåja, det går ju nog snabbt för oss också. Men den här ingången till exempel till Frövalve, så den ligger ovanför potentiellt stigande havsnivåer. Det är jordbävningssäkrat. Det är naturligt isolerat av permafrosten. Och det här säger man liksom att om det är minus 18 inne i Frövalve, så om ström, liksom att strömmen skulle kapas, så då är det minus 6 i permafrosten. Så då skulle de där fröna inte börja ruttna, så som det hände tror jag i Aleppo. Så där började allting att ruttna där, för att man kapade strömmen, det var liksom krig. Och det här tänker man att inte ska hända då, där uppe. Jag tycker bara att det som är liksom problematiskt, eller det blir ju en löjlig paradox att det är minus 18 inne i Frövalve och sen i och med klimatförändringarna så blir det bara varmare hela tiden, permafrosten smälter. Och då blir det liksom så att du måste ha elektricitet för att hålla det till minus 18. Det vill säga att du använder hela tiden av klimatet för att upprätthålla vår backupplan. Alltså det är ju paradoxalt. Det här Frövalve så ligger då på en kulle, på en sån här hög betongkonstruktion. Och här hade man då räknat ut jättenoga att landisarna på både Grönland, Arktis och Antarktis, om de smälter och det här havet stiger, så hamnar fortsättningsvis valve över om vattenytan. Men de missar då en viktig aspekt av de här ingenjörerna. Det där konstruktionen bygger på att berget är inbäddat hela tiden i permafrost. Men i och med att vi då ser till att allting blir bara varmare och varmare och varmare jättemycket snabbare än någon hade någonsin kunnat ens föreställa sig, så har de här temperaturerna successivt höjts. Och det var då 2017, Anne, som du pratade om, så tina permafrosten och vatten läckte in i konstruktionen. Men de här fröna var aldrig hotade under den här översvämningen. Men det är ju klart att det var ju inte kanske meningen att det skulle gå så här.
Nej, jag bara tänker så att det finns ju också en slags levande genbank. Det finns ju massa program även i Finland där man försöker bevara olika lantraser. Och det är ju också intressant att se någon gammal gris, vad de heter, de här linderödgrisen och så vidare, som har funnits i hundratals år, som finns kvar som en slags, ja, som en bank, helt enkelt. Även olika hönsarter, alla möjliga lustiga saker som har försvunnit. Och det finns ju utdöda raser också som människor har dödat. Det finns ju många som helst exempel. Mm. Det finns en väldigt bra serie på Sveriges Radio om utdöda raser som var väldigt lätt,
ja, jättespännande,
tillgänglig.
Jag har lyssnat på alla.
Tillgänglig. Funkar bra att lyssna med barn.
Och alltså, Przewalskis häst var ju en urhästras som mänskligheten har räddat. Jag menar, vi har en gång gjort något bra. Det var när vi räddade Przewalskis häst.
Eller Vicenterna också. Som man nu håller på att diskutera, man ska återplantera i Sverige. Ja. Vi håller på att återplantera nu störar i Sverige som har varit utdöda hos oss i flera hundra år.
Men för jag läste alltså att det där, just det där Frövalvet, som man har gjort faktiskt två uttag där sen det, man startade 2008. Och det var då när kriget i Syrien hotade Aleppos genbank, så insåg man att nu behöver vi de här reservfröerna från den här arktiska permafrosten på Svalbard. Och då tog man ut dem. Och det är alltså orsak, det här kan säkert du, Peter, nu bättre än jag har bara läst på. Men alltså att Syriens vetesorter besitter helt unika egenskaper att växa i extremt torrt klimat. Och vem är det som behöver såna vetesorter nu när allting bara torkar bort och vi har vattenbrist? Nå jo, resten av världen. Så det är ju jättebra att man har, förstår ni, sådana gener från såna länder som kan utveckla framtidens grödor. Till exempel Ukraina har också en unik genbank. De har ju jättemycket olika frön som vi också behöver för mat. Och det där, när Ryssland då inledde sitt krig, så flyttar man då från Charkiv, där hade man en genbank, så då har man flyttat allting till västra delen av landet. Och nu har man fört mycket liksom kopior dit till domedagsvalvet, man kallar det så, på Svalbard. Om man är mer intresserad av det här, så tipsar jag om en superintressant bok. Känner ni till den norska författaren Maja Lunde?
Mm. Jo.
Har du, Peter, läst någon om Maja Lunde?
Nej, jag tror inte det.
Binas liv?
Binas historia. Då började hon sin klimatkvartett 2015. Den handlar om så här, hur ser en värld ut utan bin? Vilket ju alltså helt är vår framtid om några år. Kanske, om inte vi lyckas vända. Och det där, den här sista delen heter Drömmen om ett träd. Och jag tycker att hon är så otroligt skicklig, för att hon har alltså valt att avsluta den här sin romansvit genom att mänskligheten liksom redan har varit med om. Men ni vet den kollaps som vi ser komma nu, så den har de redan varit med om. Och så finns de där inne i domedag, alltså de är på Svalbard och öppnar domedagsvalvet. De tar domedagsvalvet i anspråk för att överleva. Och det där hon sa själv, jag intervjuade henne, hon sa att hon kunde liksom inte sluta fascineras över tanken på att man har genomlevt kollapsen och sen är man där och plockar ut de där fröna. Och det som hon sa, eller det som också den här boken handlar om, alltså, den är nu lite deprimerande, men den är alltså nog jätteskickligt skriven och intressant, är att i framtiden kommer ju inte guld och pengar att vara liksom det som vi allra helst vill ha, utan vi vill ha vatten och mat. Och det betyder att inne i fjället så finns det gömt en av liksom mänsklighetens kanske mest värdefulla skatter. Och liksom, sen förstås i boken blir det ju en kamp om de här fröna. Min fråga till er är, vad skulle ni stoppa in i frövalvet på Svalbard? Som ett, man kan antingen sätta det som ett minne eller som ett litet jux.
Du menar som en personlig grej, som en slags tidskapsel eller något, som jag vill bevara?
Du kan välja det antingen att du sätter dit en tidskapsel, eller sen att du på riktigt kanske det du vill bevara är att mänskligheten kan leva, alltså du sätter dit något frön.
Man kanske skulle frysa ner sig själv. Det är väl det.
Vad roligt!
Ja.
Tänk om när man öppnar den där frövalven så är det Kiana Peter.
Ja, i en slags kryobox redo att göra en ny population. De senaste månaderna så har det ju slagits värmerekord efter värmerekord. Och här i Stockholm så har vi haft en kanonsommar redan i maj, och värre verkar det bli. Jag har mest legat naken på bassäng med en liten USB-fläkt och svalkat mig. Och då bor vi ändå i Norden. I vilket fall så har då klimatförändringarna gjort resandet till en plåga för många människor. Särskilt för de som redan bor i södra Europa och som vill då fly hettan. Vi nordbor reser som bekant till hettan. Men med hettan och klimatförändringarna så kommer också det här andra saker, som till exempel långa ihärdiga skogsbränder som sprider skräck och död och smog och rök. Och på andra håll i Europa så har man då ymniga skyfall och översvämningar. Och då är ju lagom bäst som bekant, det vill säga som vi har det oftast i Sverige och i Finland. En lagom sval och trist sommar. Och nu är det många som börjar haka på den här trenden och kallar det för coolcation. Jag vet att ni tycker det är supertrist och töntigt namn.
Ja, jag tycker om det. Jag tycker om det. Det låter som att det är skönt och svalt. Jag vill ha en coolcation.
Jag tycker det låter så löjligt.
Vadå?
Coolcation.
Tycker du vacation låter bättre?
Vacation.
Kanske låter lite caucasian, ja precis. Det är väl det. Men själva begreppet är naturligtvis inte nytt, utan det här, jag tror att det, namnet caucasian kommer då från en skribent, Sara Allard, som är redaktör för Condé Nast Traveler, som då har gjort en spaning om vilka trenderna blir för resandet 2024. Men jag tänkte återkomma till det lite senare och prata mer om coolcation. Och Visit Finland har då hakat på den här grejen och hoppas att turismen repar sig och kommer upp i liknande nivåer som innan coronapandemin, och vilket är då ungefär 1,8 miljoner turister i sommar. Och tyvärr är det lite av en uppförsbacke för finländarna. Bara 7% av de utländska turisterna som övernattar i Norden väljer att göra det i Finland. Och det är ungefär på samma nivå som pyttelilla Island. Jag höll på att säga Svalbard, men Svalbard får då ännu färre turister. Och de vanligaste turisterna i Finland är då svenskar och tyskar. Och på tredje plats kommer lite oväntat amerikaner. Men jag tror att de är sådana här som vill åka till vintern och till jultomten. Men det är inte bara det här svalare klimatet som vi har i Norden som lockar turisterna. Många kommer också för att undvika trängsel och överexploatering som finns på många håll i Europa. Om man reser där så är det ju någonting man tänker på, att det är ju så otroligt trångbott. Och är man ute i någon skog så är det hur mycket människor som helst som är ute och hajkar. Jag har själv turistat i Finland Och det är ju inte en dans på rosor precis. Mycket är så likt som från Sverige. Och jag tänker att då kommer man hit då till Finland som en belevad kontinental turist från Europa, kan det ju hända att man råkar ut för en smärre kulturkrock. En sådan sak tänker jag är till exempel då den finländska eller kanske finska känslan för service. Jag minns också på tal om klimatförändringar, det här med Caucasian, att man förväntar sig att man kommer till Finland och det är sådär lagom svalt, inte för varmt, inte för kallt. Det får inte vara en riktig usel finsk sommar som är sådär snålblåst, hagel och 16 grader, hela tiden regn liksom. Utan det ska vara någonting mitt emellan. Så kommer man till Vilmanstrand och så vet man inte att i Finland kan det bli riktigt varmt också. Och det är så hett. Jag vet inte, det är en annan hetta tycker jag i östra Finland än vad det är i Sverige. Det är liksom en torr hetta. Jag minns att jag var ute och körde i bilsemester runt där och runt Simon. Men jag hamnade till slut i Vilmanstrand och det fanns inget rum kvar och vi hamnade på någon slags camping som hyrde ut scoutstugor. Och 30 grader varmt. Scoutstuga utan fläkt, utan AC. Det var inte heller något roligt. Det var precis som man fick gratis bastu hela natten. Så jag vet inte om folk som flyr hettan kanske är så att säga ur askan in i elden när de kommer till Finland. För även här eller i Finland då, så påverkas man ju av klimatförändringarna. Eller vad tänker ni själva?
Ja, man måste få till Lappland bara. Det är ju så att det är inte så bra. Jag har i varje fall förstått liksom att norra halvklotets klimat är mindre tålmodigt för sådana ökad turism än det södra är. Och det är kanske inte så bra att man vill fara så mycket då till något Svalbard att kika. Alltså, jag brukar ibland säga sådär att jag har rest så mycket att mitt barn får inte resa. Jag har rest upp alla poängren. Och det kanske att var man inte skulle resa alls.
Men jag tror nog att de rika människorna kanske ändå kommer att resa.
Kia, jag tror då.
Alltså, jag har noterat och funderat jättemycket på det. Att varför byggs det många lyxhotell i Helsingfors hela tiden? Det kommer ju flera lyx, alltså femkärniga lyxhotell.
Det är för att de kommer hit nu.
Ja.
Alltså, jag har en kompis som reser väldigt mycket. Så verkligen liksom inte har slutat resa, utan bara börjar resa mera. Och då när jag ifrågasatte det, liksom, och jag är just den här. Vill du inte att våra barn ska ha en framtid? Så här talar jag. Så det var den här personen så där. Nej, men jag vill resa nu. Och det var det. Jaha, sa jag. Vad kul för dig då. Det är ju ett problem. Jag tänker faktiskt att problemet med det här Caucasian. Och nu drar jag så mattan under fötterna på dig, Peter. Men det är väl det att man inte borde resa alls.
Ja, nu drog du undan hela min slutkläm. Men det spelar ingen roll. Du har absolut rätt. Egentligen borde man inte resa. Men jag vet inte. Hela den här med flygskam och sånt. Jag köper inte det konceptet. Jag kan förstå att det är otroligt skadligt. Man släpper ut otroligt mycket koldioxid när man sitter sig på en charterresa till Thailand med hela familjen. Och vi har snackat om det här förut, att man håller på och sopsortera sin roskis och plast och det ena och det andra. Det är korkar som sitter fast och alltihopa. Och sen så nästa sekund så sätter man sig och flyger eller man kör runt i massa bensinbilar. Men jag köper inte flygskam lagt av. Jag vet att jag pratade med någon, jag var ute i Danmark på en kurs i klimat och vi var inne på något sånt här väldigt fancy danskt green tech-företag som byggde, om det var vindmöller eller någonting sånt. Och han sa bara så här att jag är väldigt intresserad av klimatet och jag har tänkt mycket på det här och idag så har jag slutat oroa mig för det här med flygskam och de här små grejerna. Om vi ska förändra klimatförändringarna eller tampas med dem överhuvudtaget. Då måste vi tänka stort. Då måste vi till nya lösningar som inte lägger allt ansvar på den enskilda människan. Och jag börjar tänka lite grann som den där. Okej, han kanske pratar i egen sak. Att han tycker att vi ska investera i hans företag som på så sätt att göra någonting bra för klimatet. Men det är också så. Det kan inte ligga på den enskilda människan.
Nej, men vad tror ni om det här om flygskam inte funkar? Så hur det med flygrädsla? För naturen har ju börjat hämnas tillbaks även på de här flygplanspassagerarna.
Nu vet jag vad du är ute efter. Ja, kör.
Jag kan inte köra för jag kommer inte ihåg så bra. Men ni minns det här flygplanet?
Turbulensen har väl blivit värre, ja, i och med att vi har
jo,
för klimatförändringarna.
Och på ett otroligt fiffigt sätt, på det sättet att piloterna, ni minns det planet som det där råkade ut för extrem turbulens, så naturen hade hämnats på det viset att det hade gjort det osynligt.
Att den här, det är så rätt åt oss. Jo, så rätt åt oss.
Så piloterna bara, man kunde inte förutspå att det här kommer att hända.
Aj, 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 aj. Men alltså, när man säger sådär att ja, men de här små sakerna, man behöver inte göra något, man kan flyga bäst man vill för att det är nu ändå jag värd. Så jag har hört ett sånt här uttalande att det största hotet mot planeten är tron på att någon annan kommer att rädda den. Och jag tänker att det är det som, alltså Peter, inte kan du säga sådär, du ska själv rädda den. Alltså varenda liten sak vi gör, så vi ansvarar nog, tycker jag, för ja, jag framtiden.
Jag är naturligt klimatvänlig eftersom jag är så snål.
Ja, okej, okay. Men du kanske då inte heller reser så mycket, men jag tänker att...
Jag reser inte, jag konsumerar inte, jag lever billigt, jag åker nästan alltid kollektivt.
Men man kan ju inte gå ändå omkring och tänka att någon annan ska göra det här, jag tänker
nej,
inte
jag
göra det här.
På, men för att använda din metafor, det här med att du har rest upp hela ditt barspott. Jag reste aldrig som barn, jag var fattig, min mamma var ensamstående. Jag tänker att nu är det dags för mig att kassa in hennes pott.
Det heter klimatmässig dissonans. Alltså att du ja, hela tiden, att du har en inre konflikt, ja. Okej, då alla andra utom Peter har en inre konflikt,
sant,
att vi vet
faktiskt.
Att vi vet det att det vi gör är fel, men ändå kan vi inte ändra på vårt beteende eller på vårt tänkande, liksom att det är enklare att intala mig själv att det spelar ingen roll vad jag gör, för min kollega flyger ändå till Thailand med hela sin familj, men det är inte sant. Alla måste ta sitt ansvar.
Det här betyder att Kia, du är den personen som på arbetsplatsen lägger upp lappar. Din mamma jobbar inte här. Städa undan ditt eget skit.
Jag bryr mig inte om det, men jag bryr mig om att man...
Ja, men på ett globalt plan så ja, är det den personen.
Alltså jag skulle vilja att man skulle inte köpa så mycket skit. Konsumtion, det är ju det största problemet. Okej, men vart skulle ni fara då? Om ni måste fara bort från Finland.
Jag skulle inte fara någonstans. Jag skulle hoppa i ett vatten.
I älven.
I elden.
I älven, som Näcken.
Ja. Det var vattnet kokar.
Egentligen var det ju vattnet kokar.
Det är så varmt. Man kan börja äta fisken rakt från sjön. Ja. Kokt fisken.
Det kom upp som friterade mojkor.
Oh, friterad mojkor, det bjuder vi på här från älven.
Ja. Var det Kia som var inne på det här med att det finns något paradoxalt i att fly undan klimatförändringarna genom att fly undan effekterna av dem istället för att ta tag i det som orsakar klimatförändringarna, även då på personlig nivå. Jag håller med dig där, Kia, även om jag tycker att man inte ska känna skam, för det gör att man får en slags känsla av hopplöshet och man ger upp istället. Och så tänker man att om jag bara glömmer bort klimatet så finns det inte, stoppar huvudet i sanden. Räddar man liksom, eller det här med att fly undan värme då, sätter sig och flyger till Finland och orsakar då på så sätt mer utsläpp. Jag tror att både Sverige och Finland är värda att upptäcka som resedestinationer. Men jag tror faktiskt inte att vi har så mycket att komma med vad det gäller med kulturer och platserna i Europa. I jämförelse, tänker själva en klarblå vatten nere i Kroatien med vita stränder. Det är ju liksom inte... vad ska vi säga, Simon eller någonting sånt. Det är inte på samma nivå, det är bara erkänna. Visst, det är kallt här, men man kan också sätta sig i sådana här cool rooms som de har i Frankrike och Spanien för gamlingarna där. Har ni hört talas om det? Under värmeböljor. De som inte har egen aircondition kan gå dit och sätta sig.
Och sen förvarar man ju kropparna i sådana här likrum.
Ja, där kan man kunde resa till dem.
Alltså,
jag måste ändå säga, okay. Jag hörde ett inslag av en sån holländare som hade rest till Sverige istället för att de brukar alltid vara i södra Frankrike på någon gård. Jag kan just se det här framför mig, den vingården, de smakar på viner och äter goda ostar. Men nu var de istället tältade de på något berg i Sverige. Där säkert Peter har förkestat att grilla. Men då tänker jag så här, då ska jag nog kanske hellre ha rest till södra Frankrike.
Ja visst, bara, och jag tror också att det här med Caucasian är lite, det är inte riktigt sant, för att de som reser ner, även när det är värmebölja 45 grader nere vid Nordbor, så sitter vi där i någon air condition. Det är inte så farligt att uthärda den värmen. Men kommer man till Finland i värmebölja, det är 28 grader, så är det helt outhärdligt. Våra hus är inte byggda för värme. Det blir en kvävande hetta, det är fuktigt. Det finns knappast någon air condition. Det finns få fläktar. Alla fläktar är slutsålda.
Nej, nu har vi fläktar. Vi har fläktar i Helsingfors.
Och så måste jag fråga Peter, har du någonsin varit i liksom... I till exempel skärgården, i södra Finlands skärgård.
Ja,
det är så vackert alltid. Att man börjar gråta. Alltså, jag tänker så här, det finns inte en plats på denna jord som är så vacker som vår skärgård. Och dit bjuder jag inte någon. Så inte får man komma dit heller. Då måste man liksom hitta de här ställena.
Ja, jag tycker att vi börjar närma oss slutet nu. För nu har vi så bra, nu har vi så bra känsla alla, av kärlek.
Mm. Mycket kärlek vi sprider.
Bra. Precis. Bra, det är där avslutar det hela. Caucasian is not so cool after all.
But Helsinki is, jag säger igen så här, att fast jag pratade lite nedlåtande tidigare, så Helsingfors är jättefint och vi har till och med, vi har kylskåp, man får vara mat. Vi har en fläkt och vi har skugga ibland.
På rätt ställe.
Överallt.
Var han?
I hjärta. Jag har en skugga i hjärta.
Peter Alfakir, tack.
Jag säger också tack.
Och tack till Kia Svetihin.
Tack.
Du är här nästa vecka och jag, Anni Hietanen, säger tack och hej.